Emilia, hur många partier ställer egentligen upp i riksdagsvalet i höst?
Enligt Valmyndigheten så är det över 100 partier anmälda till riksdagsvalet. Men till kommuner och regioner så är det många, många fler.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, AI Palme, Kalle Anka och Jesus. Här är valets udda utmanare.
Hej, idag ska vi skicka in ansökan till Skatteverket.
I ett videoklipp på Instagram sitter en ung kvinna vid ett bord och tittar rakt in i kameran.
Jag har ansökan, jag har de styrelseprotokoll som behövs.
Hon heter Emma Bexell och visar upp blanketter som hon ska skicka in till Skatteverket för att registrera AI-partiet.
God morgon, idag är en sån här stor dag på partikontoret. Vi ska skicka in anmälan om deltagande i val.
Några veckor senare är det blanketterna till Valmyndigheten som ska fyllas i för att anmäla partiet till höstens riksdags-, region- och kommunfullmäktige val.
Vi mobiliserar inför valet 2026 med vår nya partiledare i spetsen, nämligen en återuppväckt Olof Palme.
I ett tredje klipp förklarar hon att de tränat en språkmodell på Olof Palmes ideologi och retoriska stil så att den här virtuella partiledaren sen när som helst, var som helst ska kunna uttala sig å AI-partiets vägnar.
Så för en demokratisk socialism upphöjt till data med en uppdaterad Olof Palme i spetsen så tar vi oss in i Sveriges riksdag.
Och det här är bara ett av alla de partier som de flesta svenskar nog aldrig hört talas om. Men som nu finns med på Valmyndighetens hemsida, anmälda till valet. Förutom AI-partiet finns bland annat partiet Arkitektupproret med på listan. Och så Tristdemokraterna som säger sig arbeta för förvaltning före förtjusning. Bara för att nämna några exempel.
Gäst är Emilia Aro, politikreporter på P3 Nyheter.
Och jag, Emilia, vi har ju haft en serie här i Dagens Eko under våren där radions politikreporter berättat om riksdagspartiernas historia.
Där i en etta bodde Per Garton med sin sambo. Och där samlade han personer som var kärnkraftsmotståndare som var...
I statsmissionens kyrksal, där samlas då främst kostymklädda män.
Och en sak som slagit mig då är ju det här att alla de här partierna, de åtta då som idag sitter i riksdagen, ju en gång i tiden så att säga börjat från noll. Och kanske finns det ett parti där ute just nu som är liksom morgondagens stora maktparti som tar form. Det måste väl vara en spännande tanke för någon som dig som bevakar politik.
Jo, men det är det ju absolut. Och det är ju ovanligt att det nya partier kommer in i riksdagen, men samtidigt är det inte omöjligt.
Så jag tänker vi tar det liksom steg för steg här och börjar med då hur man ens gör för att starta ett nytt parti. Hur går det där till?
Alltså det är väldigt enkelt att starta ett parti i Sverige. Man behöver i princip ingenting. Man behöver inte ha stadgar eller styrelse eller ens medlemmar. Man behöver bara anmäla partiet till Valmyndigheten, alltså om man vill vara med i riksdagsvalet då. Men det kan vara en bra idé att ha ett namn och registrera den så kallade valbeteckningen hos Valmyndigheten. Det måste ske senast i februari under ett valår. Det som händer då är att namnet är skyddat även mellan valen så ingen annan kan ta det.
Just det. Om man så tycker att man kommit på ett riktigt bra
precis,
namn.
Precis, och så vill skydda det från de andra. Ja. Och så kan man också få låsta listor till valsedlarna. Och det kan ju vara bra för om man har så kallade öppna listor så kan lite vem som helst skriva upp sig för det här partiets räkning. Och det har inte partiet riktigt kontroll över.
Okej, så jag menar den första mer administrativa delen här låter ju då som du säger rätt enkel. Vad blir nästa steg?
Ja, men nästa steg är väl att jobba sig in i riksdagen och det är väl här det börjar bli
lite svårare.
Lite svårt. Man behöver ju liksom x antal röster för att komma in i riksdagen. Det är den här 4%-spärren. Man måste ha 4% av alla röster.
Och varför just 4% då?
Ja, men det är en ganska bra fråga. Får man 4% så får man 14 mandat i riksdagen och då har man liksom ändå lite chans att påverka. Men det verkar vara lite av en slump att det blev just 4%, eller en kompromiss i alla fall. 1968, när man införde 4%-spärren, så var det 5 partier i Sveriges riksdag. Och det tyckte man var ganska lagom. Man tänkte att det liksom skulle bli svårt att bilda regering med fler partier.
Uh-huh.
Och sen så var det dessutom så att man var lite sugen på att hålla ute vissa partier. Vissa ville hålla kommunisterna ute, vissa ville hålla KDS, alltså det som Kristdemokraterna hette då, ute. Så att, ja, det blev 4%, för man inser att man liksom inte kan ha en hur hög gräns som helst, men samtidigt så vill man ändå ha en gräns.
Mm-hmm. Svenskt lagom.
Ja, ja, exakt.
Okej. Okay. Och om vi tittar lite på den svenska partipolitiska historien, alltså förutom de nuvarande riksdagspartierna, vilka är det som faktiskt har lyckats ta sig hela vägen där, över den där spärren de senaste årtiondena?
Det finns massor av pengar till pensionärerna.
Jo, men det är väl ett parti man tänker på, Ny Demokrati.
Byråkraterna måste bort. Ta bort landsting. Ta bort saker.
Så de började lite ovanligt, för det var nämligen så att skivproducenten Bert Karlsson fick en fråga 1990 av damtidningen Hänt i veckan om vilka personer han skulle sätta i en regering om det var han som fick bestämma. Bert Karlsson tänkte väl att det här var lite av ett skämt, men han satt i alla fall som statsministern greven Ian Wachtmeister.
Det hade Bert Karlsson utsett en regering där jag var statsminister och drottning Silvia var invandrarminister. Det var lite det stuket på det.
Han kände inte honom, men han kände till den här lobbygruppen som Wachtmeister hade som hette Den nya välfärden. En opinionsbildande svensk stiftelse som grundades som en propagandistisk tankesmedja sponsrad av privata näringslivet. Och målet var att verka för större marknadsfrihet och mindre välfärdsstat.
Okay. Så en greve till statsminister, säger Bert Karlsson.
Precis.
Det väckte en viss nyfikenhet som jag tänkte jag måste i alla fall snacka med den Bert Karlsson som jag aldrig hade sett.
Snart träffades de och därefter så skrev de en debattartikel som hette Här är vårt partiprogram i DN i november 1990.
Mm-hmm.
Och då sen så presenterade de sitt namn Ny Demokrati och sen blev det ett parti som ställde upp i valet helt enkelt.
Det är klart att missnöjespartiet, vi har ju kommit upp tack vare att det är ett missnöje med de etablerade. Så är det ju.
Och vi attackerar hela etablissemanget, varenda en från höger till vänster.
Till slut så får de 6,7% i valet 1991.
Och därmed har till slut även Sverige fått vad våra nordiska grannländer haft länge. Ett riktigt fredigt missnöjesparti med en lagom blandning av populism och politikerförakt som grund.
Och sen så åkte de ut i valet därefter. Men det är väl en ganska ovanlig grej i Sveriges politiska historia.
Mm-hmm.
Men vi har ju några partier som har fått över 4% i EU-valet. De har ju samma spärr, 4%.
Tidernas knallsensation är ett faktum. EU-kritikerna på junilistan kom från ingenstans och ser ut att bli tredje största parti.
2004 så var det ett parti som hette Junilistan som kom in med 14,5%, alltså ganska mycket.
Stoppa FRA!
FRA, Ypred och rättegången mot The Pirate Bay har gett vind i seglen.
Och ett annat exempel i EU-valet är ju Piratpartiet som fick 7% 2009. Sen senast någon var på riktigt på väg att få 4% i ett riksdagsval. Det var Feministiskt initiativ 2014.
Om vi vågar tro på våra visioner. Då kan vi förändra världen.
Vi kommer att komma in i riksdagen i år och det är fan på tiden.
Jag heter Benny Andersson och jag är feminist.
De snubblade verkligen på målsnöret när de fick 3,5% i riksdagsvalet 2014.
0,5% som
det var verkligen
detta.
Nära.
Det hade varit roligt om vi hade kommit hela vägen fram till riksdagen. Nu gjorde vi inte det, men vi har gjort en fantastisk valrörelse.
Det finns en intervju med Gudrun Schyman på FIs valvaka där 2014. Hon pratar visserligen om att så här, men man har fått kommit in i kommuner och regioner. Men efter det här valet så tappar ju den här rörelsen helt luften. Och i valet 2018 så får FI bara 0,46% av rösterna.
Mindre slöseri med vanligt folks pengar.
Sen är det ju inte helt lätt i EU-valet heller. Vi kommer kanske ihåg folklistan från förra EU-valet.
Det är Jan Emanuel som toppar listan och jag tycker känns jättekul att vara hans running mate.
Som ju samlade kända politiker och gjorde liksom stora jippon och verkligen så en PR-kampanj.
Sen var det väl en och annan som höjde på ögonbrynet, för de lämnar ju den här presentationen i helikopter.
Nog har vi väl inte sett något liknande, ja, sen Nydemokrati.
Men så fick de bara 0,6% av rösterna i EU-valet.
Det räcker inte med en massa uppmärksamhet.
Sådär. Inte bara, uppenbarligen.
Mm-hmm. Så okej, okay. Om vi mot den bakgrunden då går över till årets val. Vad finns det för exempel på såna här små partier, om vi ska kalla dem så, som ställer upp nu och hoppas på att leta sig upp mot den där spärren?
Jag har en dröm.
Största parti utanför riksdagen i valet 2022 var partiet Nyans.
En dröm om ett enat Sverige.
De fick 0,44%, så det är ju ganska långt under 4%-spärren. Ja. Men var ändå liksom de som var närmast av de som inte kom in.
Vi minns kampen för ett fritt Palestina.
De säger sig vilja värna minoritetsgruppers intressen och på något vis utgöra en förortens röst. Men de har anklagats för islamism och populism. Men de lyckades faktiskt knipa 3 kommunplatser i valet 2022. Dock har de haft lite avhopp, så de har en plats kvar nu.
Förutom de traditionella partierna så har mängder av udda partier anmälts till höstens kommunalval i Sjuhärad. Kalle Anka-partiet i Marks kommun är ett exempel.
Sen misstänker man väl att kanske inte alla de här partierna som ställer upp i valet är 100% seriösa. Det kanske de tycker själva.
Och Jesus ställer upp i Borås. Dessutom kandiderar Party People i såväl Herrljunga som i Svenljunga.
Men det finns ju andra vägar in i riksdagen också.
Mm-hmm.
Till exempel valtekniskt samarbete. Och det var faktiskt så här som Kristdemokraterna, eller KDS som de hette då, fick sitt första mandat i riksdagen.
Mm-hmm.
För att deras partiledare Alf Svensson lyckades övertala Centerpartiet att han skulle få stå på en plats på deras lista. Så att han blev faktiskt invald på en centerpartistisk plats och satt själv som kristdemokrat i en mandatperiod. Sen finns ju den så kallade 12%-spärren. Poängen med den är att en lokal opinionsyttring ska kunna ta sig hela vägen till riksdagen. Alltså det ska finnas ett undantag för lokalt starka småpartier, som det står i propositionen från 1968 när man införde det här.
Och vad innebär det här då? 12%?
Jo, men det innebär att om ett parti lyckas få tillräckligt många röster, alltså runt 12% i en enskild valkrets, för hela Sverige är ju uppdelade i olika valkretsar,
mm-hmm.
då skulle det i teorin kunna få ett mandat. Sen beror det lite på valkretsen om 12% faktiskt räcker, men det är någonstans där omkring det brukar ligga.
Hmm.
Och då får man liksom vara med i tävlingen om att få ett mandat för den här valkretsen.
Så då skulle du kunna sitta en ensam riksdagsledamot från ett parti då?
Precis, som bara är liksom ett lokalt parti helt enkelt.
Och har det någonsin hänt?
Nej, hittills har det inte hänt. Men nu pratas det ju till exempel om Örebropartiet.
18,4%, ja, det är vad Örebropartiet hade fått här i Örebro om det hade varit val idag. Det är Novus och Nerikes Allehanda som gjort den här undersökningen.
Det är ju ett lokalparti som just nu har 5 mandat i Örebro kommunfullmäktige. Det är ett parti som vill stoppa invandringen och ha en omfattande återvandring. De säger sig vilja kämpa mot korruption och ha lägre politikerlöner. Och så vill de ha gratis tandvård. Och deras partiledare Marcus Allard har blivit lite av en rikskändis.
Jaha.
Har du märkt av liksom, det här genom att fler också vänder sig till och vill engagera sig i partiet?
Ja.
Vill du utveckla?
Nej.
Han var tidigare medlem i Ung Vänster, men blev utesluten för att han enligt partiet hade uttalat stöd för våldsbejakande Revolutionära fronten.
Mm-hmm.
Allard själv menar att det här var liksom intern politik och en maktkamp som gjorde att han blev utesluten. Men det var ett klipp som spreds på honom i våras som gjorde att många utanför Örebro fick upp ögonen för honom.
Och vad är det som hände där då?
Du går upp och ljuger om att vi vill sänka läkarlönerna. Fast vi inte vill.
Marcus.
Vi vill ju inte det.
Marcus.
Men han ljuger ju.
Marcus, inte det där tonläget.
Vadå inte det där tonläget? Ja, vilket jävla tonläge jag vill. Det, alltså så här.
Det blev något slags bråk i Örebro regionfullmäktige. Och då hävdar Marcus Allard att en moderat slår av glasögonen från en av Allards partikamrater.
Vad fan håller du på med där borta, jävla idiot?
Om det fortsätter så här så kan vi inte...
Ska du rycka hans kamera du också, eller? Borde inte du bry dig om det?
Nu är mötet ajournerat.
Och det här klippet blev då viralt när han står och skäller och svär i talarstolen.
Okej.
Du är jävla fån, du är en idiot rakt igenom.
Och nu pratas det alltså om att det går så bra för Örebropartiet i Örebro kommun att de kanske skulle kunna få 12% i valkretsen.
Måndagen den 8 juni lägger Malin Sjöberg Högrell, tidigare ordförande för Liberalernas kvinnoförbund och regionråd i Uppsala, upp ett inlägg på Instagram. Till tonerna av låten What a Feeling syns ett foto där hon står klädd i en lila klänning. Hon skriver: "Idag lanserade vi ett nytt parti, Liberalt initiativ.
Vi startade det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ."
Malin Sjöberg Högrell valde att lämna Liberalerna efter att partiet slopade sin röda linje mot Sverigedemokraterna. Och i det nybildade partiet ingår flera andra avhoppare i Uppsala. Och färgvalet på klänningen är ingen slump.
Blandar man rött och blått så får man lila.
Partiet Liberalt initiativ Folkpartisterna ställer upp i regionvalet i Uppsala och i Knivsta, Enköping och Uppsalas kommunalval. Och den nyblivna partiledaren Sjöberg Högrell skriver också: "Vad gäller riksdagsvalet har vi inte stängt dörren." Så ja, Emilia, om vi lägger ihop allt det här du berättat nu, så verkar det ju vara just så att det finns ganska många hinder på vägen för att lyckas ta sig hela vägen in i riksdagen då. Alltså, hur svårt är det egentligen för ett nytt parti?
Ja, men det är svårt. Och det kan man ju se på att det är ganska sällan nya partier kommer in. Sen 4%-spärren infördes så är det 4 nya partier som har kommit in i riksdagen. Men sen är det ju lite sån once you're in, för att idag är det ju bara Ny demokrati av de nya partierna som kommit in som inte sitter kvar i riksdagen. Så att det är ju värt att satsa liksom. Och sen så finns det andra anledningar som gör att det är värt att satsa. För att om man får 2,5% i något av de två senaste riksdagsvalen, då får man partistöd.
Ah, alltså pengar. Då rullar in pengar på kontot.
Ja. Och det är ju klart att det gör skillnad för ett parti om man liksom kan avlöna folk för att jobba för partiet och liksom kampanja och sådär. Och det blir ännu bättre om man kommer in i riksdagen, för då får man både partistöd ännu mer och så kallat kanslistöd. Så då kan man också anställa tjänstemän som kan jobba med så politikutveckling och så vidare. Så det är ju liksom, man får ju andra möjligheter om man sitter i riksdagen än om man är utanför. Och så får man ju också mycket mer medial uppmärksamhet. Alltså riksdagspartierna, men om man har en vanlig partiledardebatt som vi har i medierna, så bjuder vi in riksdagspartierna, oftast inte några av de andra.
Men jag menar, finns det någon debatt idag, skulle du säga, om ifall det är för svårt för de här nykomlingarna och bubblarna i politiken?
Ja, alltså ibland bubblar det upp en diskussion om 4%-spärren. Bland annat vill man slippa att folk kanske inte vågar rösta på de här partierna som ligger strax under, för att de ser det som att man skulle kasta bort sin röst, och att det liksom, man argumenterar att så ska inte folk resonera, utan ska rösta på vad de vill. Och så vill man ju ge mindre partier en chans, och det kommer liksom debattartiklar ibland, det lämnas in motioner i riksdagen för att slopa den eller sänka den till 2% som vi har i Danmark till exempel. Men intresset från politiken att ändra det här är svalt. Det verkar liksom inte vara så många som är sugna på det här. Och för att ändra det behöver man också ändra grundlagen. Så det behöver vara ganska många som är sugna på det för att ändra det. På det i så fall.
Men samtidigt, jag menar, jag kan tycka att det är lite fascinerande när man hör om alla de här olika initiativen som ju inte får lika mycket medial uppmärksamhet och partistöd och så vidare, men ändå kämpa på. Alltså, hur tänker man i såna här småpartier kring det där? Att kämpa för något som i allra största sannolikhet inte kommer gå vägen? Vet du det?
Alltså, alla partier har väl olika anledningar. Vissa kanske bara vill få upp sin fråga på dagordningen istället för att komma in i riksdagen. Det kanske är det handlar om. Men politik handlar ju liksom om visioner och hopp. Det är ju väldigt svårt att komma in i riksdagen, men det är inte omöjligt. Alla partier som sitter där idag började ju som några som hade en idé om hur de vill förändra Sverige. Och vill man påverka samhället så är ju riksdagen ett ganska bra ställe att försöka komma in på.
Tack så mycket, Emilia.
Tack.
Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
Programledare var Robin Olin och gäst Emilia Aro. Producerade gjorde Sara Helling, Anna Ulfklo och Carl Kadamar. Vill du komma i kontakt med oss, mejla då dagenseko@sverigesradio.se.